Avsnitt 49 av Cykelradion är i luften. I alla fall om man lyssnar och det är torsdag kväll den 18 augusti.
Vi är på gång som vi brukar vara så här på 20.00 i våran... det är vår officiella starttid på livesändningen och det är direkt från Studio Konstans i Hampetorp. Och vi kommer att snacka en hel del cykel idag, bland annat om de olympiska spelen, vi har vår lyssnartävling och vi har lite grann höstsnack kommer det bli. Dessutom har vi återigen kontakt med andra sidan jorden.
Ja, och nu snackar vi verkligen andra sidan jorden. Alltså, klockan är lika mycket fast på morgon. Det är exakt 12 timmar som skiljer.
Precis, och vi har ju Fredrika ute på hennes stora runda treårsprojektet runt jorden och nu är hon på Nya Zeeland. Så ska vi lyssna lite grann framförallt hur det var genom Australien för henne.
Mm, för hon har ju lyckats avverka hela Australien sen vi hörde från henne sist.
Ja, det är häftigt. Precis. Då kan man tänka sig, har hon cyklat snabbt som tusan genom Australien eller var länge sedan vi hade en sändning?
Mm, det kan man ju fundera över. Grejen var att det var inte så länge sedan vi hade en sändning faktiskt, men hon var inte med förra gången.
Nej, vi fick inte kontakt med henne. Nej. Då, för då var hon utanför all ära och redbarhet.
Ja, hon var verkligen outbacken och det här ska hon berätta mer om sen om en liten stund bara.
Mm, så vi var beredda. Hon kommer tidigt i programmet den här gången. Fredrika.
Ja, det gör hon. Sen, alltså just nu då egentligen, det som har med cykling att göra, det är ju, alltså Brasilien är ett land som liksom står i fokus nu, för det är OS.
Ja, OS pågår ju för fullt här nu och cykeldisciplinerna, de är ju avklarade redan. Cykel startar ju OS nu och det gör det väl förmodligen, tänker jag, för att det är den absolut viktigaste sporten i hela de olympiska spelen.
Det måste det vara.
Nej, men jag tror faktiskt att det var så redan i London som bestämde man att vi ska ha cykel, ska vara tidigt, för då kommer vi kunna skicka upp mycket helikoptrar som följer tävlingen och på så vis kommer vi också kunna zooma in de olika arenorna och ge oss tittare en bild av liksom den här nya OS-staden som det är då, och Rio de Janeiro känner vi många liksom monument ifrån naturligtvis, men visst var det häftigt för oss som följde cykelloppen där, och det blir ju svenskt silver också på damsidan, Emma Johansson, men vi kommer väl till det lite senare in i programmet, vi ska inte ta alla godbitarna på en gång.
Nej, det tycker jag inte, vi håller lite på det. Ska vi ta musik då i början?
Ja, det kan vi väl
eller
göra.
Eller vill du säga kanske?
Det finns ju inte det enda radioprogram som inte pratar väder.
Nej.
Det är det viktigaste vi har nu för tiden. Nu har vi ju väderappar och väderkvinnor och väderdamer. Alltså vädret, hela tiden får vi höra vad det är för väder. Och normalt sett är det ju bara att titta ut så får man se vad det är för väder. Men den här hösten, eller ska vi kalla för det, är ju faktiskt höst. Om vi jämför i fjol vid den här årstiden, då hade vi sensommarvärme, det hade kalasväder. Nu har vi nästan kalasbyxorna på oss för att kunna vistas utomhus. Åtminstone här i Närke, här har vi inte haft någon bra väder.
Det finns ju appar och så finns det katter. Jag har kollat på katten idag och den har gått in i höstmood.
Ja, det har den, ja.
Den har varit ute två gånger. Första gången var den ute ungefär 7 sekunder. Andra gången så skulle jag ner hit till studion och fixa en grej. Då hängde den med halva vägen, sen sprang den tillbaka. Då var den ute alltså ungefär 12 sekunder.
Mm, och det drar ju ner lite, åtminstone mitt intresse för att ge mig ut på motionsturer. Det känns inte roligt att börja ta på sig benvärmare och armvärmare och kanske en varmare tröja. Det var ju så härligt de där dagarna som ändå var bra i somras, som man kunde sticka ut med.
Kunde inte fått fortsätta? Är det för mycket begärt?
Nej, man kan ju undra liksom. Och samtidigt hör man på nyheterna att nu är snart nordtoppen högre än sydtoppen. Det beror på all värme som vi har på jordklotet. Va?
2016 är det varmaste året på jorden sedan man började mäta. Mm. Och juli månad är den varmaste månaden sedan man uppfann termometern, typ.
Ja, men det fick inte vi spynka av. Inte här i Mellansverige i varje fall. Nej. Så vi har haft lite halvsurt väder. Det var ju bra dagar såklart. Mm. Och vi ska inte ge upp hoppet än. Vi kan få fina, härliga dagar också. Brittsommar, det är lite senare.
Det är ju långt in i oktober. Men alltså, augusti brukar kunna bjuda på riktiga värmeböljor. Och även september kan ju vara sådär fantastiskt varm och
fin. Ja, men augusti har ju dragit iväg med 18 dagar redan. Så nu får du skynda på som tusan om det ska bli någonting i augusti. Vi får hoppas på september kanske.
Ja, det får vi göra. Jag kan erkänna, jag har gjort en sån där höstgrej redan.
Alltså, vilken då?
Och jag hör ju till de där som säger att nej, man får inte prata om höst förrän liksom löven har trillat av träden.
Okay.
Typ så. Men nu har jag gjort en höstgrej. Jag har suttit 2 dagar på raken och cyklat på den här gamla avlagda spinningcykeln som jag har i garaget.
Ja, då är det höst.
Då är det höst. Mm. Men jag har cyklat i uppbyggande syfte. För att jag vet inte vad det var som hände. Jag har haft semester så har jag åkt motorcykel genom halva Sverige. Och när vi inte har suttit på motorcykeln så har vi suttit hos släkt och vänner och blivit matade. Du vet, sån riktig... Vi är här nu, Ester. Turné har ju varit.
Ja, ja.
Och sen jag kom hem, då plötsligt fick jag ont i knät. Du vet, alltså, men det gör inte ont. Jag kan slå på det hur mycket som helst. Det finns inget, det syns inget, det är liksom helt... Men när jag går så gör det ont i vissa lägen.
Men nu cyklar du, det är väl det bästa medicinen, tänker jag.
Ja, för att jag testar det. För du vet, man brukar säga så här, blir man sugen på något då är det förmodligen bra för en. Kvinnor som är gravida, de käkar tavelkrita, då ska, behöver de det. Du vet, såna här grejer. Och jag blev så sjukt cykelsugen när jag gick här med mitt ben och haltade. Så jag tänkte, det är säkert bra för mig. Så jag satte mig på den här spinningcykeln och vevade runt med nästan ingen belastning alls. Och så efter 10 minuter tänkte jag, nu ska jag se vad som hände med benet. Plötsligt kunde jag ju gå som folk, i alla fall en bit.
Innan det kom tillbaka lite. Ja, ja, men du ser.
Men jag har testat nu och sen satt jag där i system. Så att igår cyklade riktigt länge och idag också kört en stund. Och sen in i en sån här ångbastu efter cyklingen, värma upp och så lite massage. Och så har sån där liniment som luktar gammalt omklädningsrum. Ja,
traferil eller något sånt där.
Ja, typ något typ. Sånt.
Ja, häftigt. Ja.
Och då känns det bättre. Mm. Och så fort det stelnar till så känner jag, jag måste nog cykla lite. Ja,
ni hör att det är gubbar som snackar här. Jag hade ju lite problem med mitt knä i vintras också. För att jag spelade ju bandy, det ska man kanske inte göra. Och då pratar jag bandy, utebandy som ungdomarna säger. Fast den spelas ju också inomhus nu med innebandy ute. Ja, jag vet inte hur. Och det som drog till knät och det jag var orolig för det höll i sig en 4-5 månader. Cykla, det var perfekt. Det var ingenting. Men nu är det borta. Så nu är jag laddad igen för en issäsong så småningom.
En ny bandysäsong.
En ny bandysäsong. Utebandysäsong inomhus. Brazil, where hearts were entertaining June. We stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together. Then tomorrow was another day. The morning found me miles away with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of. Return, I will. To old Brazil. Another day. The morning found me miles away with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing that I'm certain of. Return, I will, to old Brazil. That old Brazil. Man, it's old in Brazil.
Ja, man kanske inte behöver vara någon tänkare för att lista ut hur jag hade funderat när jag valde Frank Sinatra och Brazil som första låt.
Nej, det blir lite brasilianskt tema. Kanske inte så mycket samba, men...
kan nog bli samba också.
Kan det, ja.
Ja, ja, det kan det bli. Det ligger i, vad säger man, farans riktning.
Mm, jag tänker på Fredrika som är på Nya Zeeland. Det blir väl Brasilien för henne också så småningom på resan. Eller Sydamerika i varje fall.
Ja, hon kommer nog att avslöja lite hur tankarna går här framöver.
Kan vi inte lyssna på henne? Är det sugen?
Jo, men det gör vi. Ja. Så att, jag pratade med henne, nu ska vi se. Det är torsdagen när vi sänder det här live. I förrgår så hade jag kontakt. Då var det tidig morgon hos henne på Nya Zeeland och sen kväll här då. Och då, ja, vad har du sysslat med den senaste tiden, undrar ju då såklart.
Jag har haft 3 månader i Australien. Alla 6000 kilometer outback ungefär. Och det har varit en tur som definitivt kvalar in på min just nu ganska... det är tufft att komma in på det, men de kvalar in på min topp 3-lista definitivt, den upplevelsen.
Topp 3 gällande, vad var det som gör att den går in så högt upp på listan?
Nej, men det är väl de här otroliga naturupplevelserna som jag mer och mer inser att det är det jag går igång på mer än något annat. Och där om någonstans så får man ha hela världen för sig själv en stund. Eller så länge man vill. Det är ju enorma avstånd där ute. Så det har varit man känner sig så där liten och stor på samma gång som jag gillar.
Men du, visste du vad du gav dig in på när du skulle cykla rakt genom Australien med de här öknarna och alltihopa?
Det gör man ju aldrig. Hade jag vetat vad jag gav mig in på från början eller med någonting hade jag nog stannat hemma, tror jag. Och lyckligtvis så gör man ju inte det. Och samma gäller väl med Australien. Hade man vetat liksom vad, kanske precis vad det är man står inför så hade man väl tvekat mer. Men sen när man sticker iväg då tar man ju det blir och så blir det oftast hur bra som helst.
Men som sagt, det är enorma avstånd och det är öken och det är ogästvänligt klimat kan man väl minst sagt säga. Och långt mellan husen och långt mellan människor. Och hur fick du med dig allt du behövde ha med dig i form av vatten och mat och sånt?
Det gäller ju på ett sånt ställe lite mer än annars. Jag gillar ju mycket att ta dagen som den kommer. Men sen ibland som Outbacken får väl vara ett bra exempel på när man måste ha en vettig planering och faktiskt veta ungefär avstånd och allt från temperaturer till väglag och sådär. Så man kan veta hur mycket vatten och hur mycket mat man behöver bära med sig. För där ute är man ganska ensam. Så det gäller att och veta att man har med sig proviant. Liksom. Så att den sträckan som jag har burit mest på här i Australien var genom Tanami-öknen. Som går från Western Australia egentligen genom hela centern. Liksom. Och då bar jag som mest 25 liter vatten. Och om det var 2 veckors mat så var det strax över 10 kilo mat. Då var cykeln jättetung. Den brukar vara, alltså, den är ganska tung i sig, men det nästan dubblade det vikt. Så ja, det var speciellt.
Hur var väglaget då att cykla på med en sån tung cykel?
Det var ganska fruktansvärt. Speciellt från början medan man har med sig, alltså, man blir ju lättare och lättare i och med att man dricker upp sitt vatten och äter sin mat. Men speciellt vissa sektioner har varit extremt mycket sand och hade någon lite otur några gånger med regn som kom i fel säsong eller när det inte var tänkt att ska komma så blir det ju lera istället. Så jag har haft någon sån där ögonblicksbild som jag har hängt kvar vid lite där tidigt i Tanami-öknen. Jag var i nedförslut och ändå inte, alltså står och hänger liksom på ena pedalen och ändå inte får igång cykeln för den är så djupt nersjunken i sand. Så när man inte kommer igång i ner först så känns det lite tungt sådär.
Mm, hur tänker du då?
Det är ju bara tuta på. Det är inte så mycket att göra. Är man där ute då är det inte så mycket att fundera på. Utan det är bara att lösa uppgiften ungefär. Och sen är det ju sådär löjligt belönande när man har kommit igenom det. Och varje kväll när man slår upp tältet det är bara ett kliv av vägen som man är hemma. Och jag har aldrig haft så bra camping som jag haft i Australien. Så det var inte så tålamodskrävande var det definitivt. Men det gick inte så stor nöd på mig ändå.
När du cyklade i Europa och Asien, då hade du till och från i alla fall lite sällskap en del bitar med andra långfärdscyklister som var ute. Har du stött på några sådana i Australien?
Det finns en hel drös cyklister som var i Australien samtidigt som mig. Men jag såg, jag stötte på två som kom i motsatt riktning på 3 månader. Så det är ju samma som i Kina, så är det nog den perioden som jag träffat minst cyklister. Och det är ju bara för att länderna är så brutalt stora, så man sprider ut sig ganska bra. Och är man på väg i samma riktning, då är väl chansen att man faktiskt ser varandra väldigt små.
Har du saknat sällskap?
Inte där. För att jag är ute efter lite olika saker i olika perioder och sådär. Eftersom jag kom ju från Sydostasien, som egentligen blir som en... Jag har ju cyklat mycket där också, men det blir ju ändå väldigt mycket semesterkänsla. Alltså man rullar runt liksom mellan de olika turistorterna, vare sig man vill eller inte. Och där har vi fått... det finns ju oändliga möjligheter om man vill möta andra cyklister eller om man vill träffa andra och prata engelska. Alltså andra turister eller folk och... Så att när man kom från det 5 månader, då vill man ju ha motsatsen. Eller jag fungerar så. Det tror jag många gör med mig. Och sen när man är färdig med Australien och har liksom verkligen lekt Crocodile Dundee för sig själv i månader. Då att komma därifrån, då vill man ju helt plötsligt ha allt sällskap i världen igen. Så där och då hade jag precis vad jag ville ha. Och sen vill man vidare till nästa grej.
En avslutande fråga om Australien, det är ju det jag förknippar med Australien. Jag har aldrig varit i Australien, men det är ju det här med vildmarken och alla läskiga djur. Det är ju ormar och spindlar och giftigt och eländigt. Hur förbereder du för det där?
Men det är ju så. Varje land har ju sina små utmaningar eller saker som man behöver ha lite koll på. Australien så är ju djurlivet ett av dem. Men sen inser man ju faktiskt när man är där att om det är någonting att säga om djurlivet i Australien så är det ju att det är helt fantastiskt. Speciellt fåglarna. Alltså det är ju, om man saknar sällskap, då har man ju, det är ju ändå någonting som man har hela tiden runt sig. Såna här fåglar och ljud och färger som man inte riktigt tror ska finnas på riktigt. Sen har jag sett ett par ormar och några spindlar och sådär, men det krävs inte sån lång utbildning av någon lokalbo innan det känns som man har hyfsat kläm på vad det är man behöver tänka på och sådär.
Mm. Och nu har du kommit till ett ställe där det knappt finns raksträckor och det finns inte heller några giftiga djur just på Nya Zeeland, såvitt jag vet.
Nej, jag har ju cyklat platt nu i all oändlighet känns det som, så att nu ska det bli riktigt fint med lite kuperat och lite bergspass och behöver ju inte fundera särskilt mycket på giftiga djur här eller ingenting rättare sagt.
Hur länge kommer du att vara på Nya Zeeland?
Jag vet inte. Nu är det sådär jättehärligt att jag har ingen aning om vad som kommer hända eller vart jag kommer vara om en bunt månader. 3 månader kommer jag vara här definitivt. Det kan nog bli 5-6 om jag skulle få känn för det. Och nästa steg efter Nya Zeeland är Sydamerika. Så beroende på vart jag väljer att starta så blir det olika startdatum för att komma rätt i säsong. Så vi får se. Men det kan nog bli en julafton i Argentina i år.
En julafton i Argentina, det låter det. Var på Nya Zeeland är du nu förresten?
Just nu så... Jag är i ett samhälle som heter Westport på västkusten. Jag har ett litet cykelbreak. Så jag flög in till Auckland för 1,5 vecka sedan nu och möttes upp av 2 av mina allra bästa vänner från hemifrån. Så nu är cykeln undangömd i ett garage i Auckland och vi kör roadtrip, bilsemester. Fuskar totalt här nu i några veckor medan de är här och sen så skyndar jag mig upp till cykeln igen och börjar resa på riktigt.
Men jag kan förstå lite grann om du tycker det är skönt att ställa cykeln ett tag också.
Jo, men just efter Australien, för det har varit helt otroligt men riktigt tufft. Både fysiskt och mentalt var det ganska tömt när jag rullade in där i Melbourne till slut. Så det här kunde inte komma med bättre timing. Liksom. ja, det finns ju ingenting som ger en sån motivation till att faktiskt ta ett break. Och speciellt, man vill ju köra när man... jag tror att det är bra att köra ett break innan man är less. Jag tror att vi har pratat om det förut. Just för att kunna ha motivation liksom i... Det är ett årsprojekt som jag håller på med. Så att i det här långsiktiga så gäller det liksom att hitta balansen och att inte bränna ut sig. Så att det här kommer perfekt timing för mig.
Det låter jätteklokt. Det gäller nog alla slags cyklister, oavsett om man cyklar jorden runt eller bara cyklar för sitt eget höga nöje, skulle att våga ta ett litet break ibland helt enkelt och bli sugen igen.
Jo, men precis. Och nu det går ju lite för fort också. Nu är det väl... Ja, det, lite mer än en och en halv vecka. 2 veckor sedan jag cyklar nu och det börjar bli för långt. Sitter där i bilen på dagarna när det är någon fin väg. Liksom då, varför sitter vi i en plåtburk och ser det här? Det känns som man missar det. Fast det gör man ju inte riktigt. Men ändå gör man ju det. Så jag saknar cykeln.
Ja. Du måste ju fråga också innan vi lägger på luren här. Hur mår cykeln då?
Den ska få sig en rejäl omdoning i Åkland. Men den mår bra. Lite skavanker och däcken har väl, om det är 22 000 kilometer nu, så det finns lite att pyssla på, men den mår bra, den håller bättre än mig oftast.
Ja, hur mår Fredrika då?
Jag mår också bra, så det säger väl kanske mer om säger mycket om cykeln då, men nej, alltså jag blir ju, kroppen håller ju bara som helst. Jag har inte varit sjuk sen, ja, men någon magsjuka i Uzbekistan känns det som. Så ja, nej, det här är nog ett helt okej liv att leva rent fysiskt.
Ja, det är helt okej att prata med dig, tycker jag också, få de här rapporterna. Så att du får fortsätta då på turnén i bil nu en stund, så hörs vi av om ett tag igen och då är du tillbaka på cykeln, det är jag ganska säker på.
Det låter jättebra.
Ja, ha det gott.
Ta hand om er. Hej.
Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto du. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Sergio Mendes och Maskenada heter låten. Lite brasilianska tongångar där. Efter utflykten till andra sidan jorden.
Ja, till andra sidan jorden verkligen. Och Nya Zeeland, Australien, vilka vedermödor. Mm. Hon låter så glad och pigg. Alltså, ja. Kan tänka dig när hon stod i den där utförsbacken och liksom inte kom igång med cykeln. Och det är inte så att liksom, det bara vände om då. För det är typ 78 mil.
Ja, men visst. Ja,
så att, och ingen att ringa och ingen hjälp kan hon få. De måste ju fixa sig själv. Jag är så imponerad av Fredrika. Och vad härligt också att vi snappade upp henne redan i Hallsberg på hennes resa.
Då hade hon ju varit ute bara drygt en vecka när hon passerade Hallsberg på väg söderut.
Så det där tycker jag är lite häftigt. Och vi, som sagt, vi förhoppningsvis då är hon på cykel nästa gång, men förhoppningsvis hon kanske också kvar i Nya Zeeland när vi når henne nästa gång här. Så hon har blivit ett stadigt inslag, mer eller mindre varje program här på Cykelradion som finns som är Fredrika. Och bra kvalitet också på intervjun där. Det var inte så att, Tom, att vi skickade iväg Thomas för att göra den där intervjun, utan det där har ju gått via en, ja, via molnet.
Just det, och det funkar ju så otroligt bra nu för tiden. Och just att i stort sett hela världen är ju uppkopplad mer eller mindre.
Mm. Och inte bara, man kan ju ofta tro liksom att det där är någonting som är för oss i världen, men det är det definitivt inte. Det finns, ja, nu är ju naturligtvis Nya Zeeland, får vi räkna in till i världen. Men alltså, även på ställen där man inte kan tänka sig att det är. Du ska ju också ut på egna äventyr nu, Thomas, och det har jag ju tipsat dig om att det kanske kan bli något inslag från... från dit du ska nu så småningom. Det är ett ganska stort cykelland håller på att bli. Kan berätta?
Ja, alltså jag ska ju till, om man tittar på kartan, det är nog så mycket mitt i Afrika man kan komma, Rwanda.
Och Rwanda har ju en hel del cyklister. De har ju en cykelakademi där dessutom i Rwanda, där man liksom försöker fostra duktiga cyklister. De är på gång ordentligt, klarar sig bra på den afrikanska kontinenten och är på väg mot Europa. Vi har ju sett här på Tour de France och så vidare. Vi har eritreanska cyklister, etiopiska cyklister, alltså som är med i allra högsta liksom ligan bland de allra, allra bästa. Och Rwanda, vad ska du göra där då?
Jo, jag ska delta i ett projekt som Sida och ett institut som heter Fojo driver, som har med journalistik att göra och utbildning av journalister i Rwanda. Så jag ska till universitetet i Kigali och undervisa blivande journalister i radioproduktion under 3 veckor.
Så det kan, då blir det lite poddradio kan jag tänka mig på lektionstimmarna.
Ja, men självklart. Mm. Och naturligtvis ska vi börja och sluta varje lektion med ett avsnitt av Cykelradion. Eller kanske inte.
Nej, kanske inte. Nej,
nej men det blir jättehäftigt alltså. Mm. Och nu råkar det vara... Jag kom ju precis innan regnperioden börjar, så jag vet inte riktigt vad det är för typ av klimat och väder som möter mig där. Då. Men, men som sagt, i mitten av oktober, så bär
det
av.
Men det blir ett annat väder. Vi har snackat mycket väder idag än vad det blir här i varje fall. Det är kortbyxa på.
Ja, alltså jag har ju fått lite såna här instruktioner och grejer man ska tänka på när man ska åka dit, förutom alla vaccinationer och sånt. Så står att man kan vara... liksom hyfsat varm på dagarna, men man ska ha med sig en tröja till kvällen.
Okej.
För det ligger väl lite högt, tror jag.
Ja, det är ju skönt om det är lite svalt på kvällarna så man kan sova ordentligt. Vi hade ju för ett par avsnitt sedan så drog vi till Sardinien, du och jag har väl slump tillsammans som ni kanske kommer ihåg. Då körde vi och gjorde ett program där under... ja, lite skrammer kan man säga, för det var inne på en bar. Men vi snackade lite grann innan sändning här att det blir nog någonting från... Rwanda också, kanske du har inspelat eller kanske vi kan köra det också via det där molnet.
Precis, på något sätt så kommer det en rwandisk rapport.
Jag hoppas att du möter på lite cyklister också där nere, det vore lite kul.
Jo, men det är klart att jag måste ha det här cykelögat lite extra uppe.
Ja, det hoppas
självklart.
Jag. Precis. Ja. Du, hel del musik och det är brasilianskt tema idag. Vi har lyssnat på Fredrika på hennes fantastiska äventyr. Vi har haft en lyssnartävling förra gången. Vi ska alldeles strax dra vinnaren till den och sen ska vi också komma med en ny lyssnarfråga. Och dessutom så hade vi glädjen, både du och jag faktiskt, att ta emot en av de här olympierna redan förra söndagen. Kan ni tänka att förra söndagen och idag är det alltså den 18:e och de olympiska spelen pågår för fullt. Men de allra flesta är ju redan hemma i Sverige, de som svenska deltagarna såklart. Vi träffade ju Emilia Fahlin. Örebrocyklisterna hade ju sin vanliga söndagsträning för alla motionärer. Och det var ju kryddat lite extra här då med OS-deltagaren Emilia Fahlin som... tog sig an Onnabodabacken upp där och fika lite grann och sen var det tillbaka till de centrala delarna av stan och alla som kom med cykelkläder bjöds på en fin pasta tallrik efter loppet och då intervjuade vi just Emilia. Men det var inte bara Emilia vi intervjuade, vi hade lite olika saker som är på gång med inom cykel. Bland annat så hade vi Ride of Hope där Helena Kihlberg berättade om resan från Prag till Sverige och också Ride of Hope från Lund till Stockholm som hon var deltagare i och all den här insamlingen som vi gör. Det är ju jättehärligt. Men sen dök det upp en miljardsatsning mitt uppe i alltihopa där. Det var ju jag lite oförberedd på.
Mm, det är ju Region Örebro län som precis som många andra regioner får stålar av staten för att jobba med infrastruktur och trafik och vägar och sånt. Och då har de helt enkelt bestämt att 10% av de här pengarna ska gå till cykelsatsningar.
Mm. Av den här miljarden, ja, faktiskt.
Och då kan man räkna där så ser man att det blir rätt mycket pengar. Mm.
Ja, för det är cykelsammanhang. Alltså, nu tar man det här på allvar kan man ju säga. Liksom, det här är inte bara en fluga utan det här är liksom ett klart och tydligt politiska direktiv att cykelinfrastrukturen måste bli bättre. Det här är bra för folkhälsan, det är bra för miljön och inte minst är det bra för att bilköerna minskar ju. Ju fler som cyklar, ju mindre blir bilköerna.
Ja, varje cyklist är ju i princip en bil bort.
Ja, precis. Ja.
Så är det.
Ja, och så jättekul att vi fick höra lite grann om det, hur man tänker runt omkring. Och det kan man säkert vara med och påverka. Och det handlar ju naturligtvis när det är regionen. Det handlar liksom inte bara om att ordna cykelbanorna i de centrala delarna av Örebro. Utan det är att kunna ta sig mellan, mellan Hampetorp och Odensbacken,
precis,
som är livsfarlig mer eller mindre bitvis idag.
Så är det. Nej, men det tyckte jag också var väldigt spännande att de pratade om det här, att när man binder ihop större och mindre tätorter med varandra, att det ska vara möjligt att ta sig in till centralorten, oavsett om det är den stora staden eller om det är, som i det här fallet, då, ett lite större samhälle där butiker och sånt finns.
Mm, vi var ju inne på det också under tidigare avsnitt, vi pratade alla dessa vajervägar som vi är fantastiskt nöjda med när vi åker bil. Men det har ju också skurit av liksom, väldigt mycket för cyklister att ta sig mellan orter. Så det är den typen av vägavsnitt som man då gör vajerväg på. Är här också tänkt att då ska man kunna bygga bra cykelbanor också för oss som cyklar mellan de här orterna.
Nej, så att det där var, och det är så roligt att man har tidigare pratat om att jo, men det är på gång. Men nu händer det verkligen.
Ja, nu ligger det i alla fall 100 miljoner som ska satsas på cykel här närmsta tiden i regioner. Det ger vi en applåd för.
Ja, det tycker jag verkligen. Och ska jag säga, vid sidan av den här då nyttocyklingen så håller man på också bygger ut det här fantastiska områdena. Det finns ju flera områden i Örebro län med mycket mountainbike-cykling för den som vill cykla i skogen, i naturen. Mm. Och de där områdena bygger man ju också ut undan för undan. Mm. Så det där är ju riktigt, riktigt roligt.
Precis, och det märkta leder för bara mountainbike och både det lätta och svåra. Alltså det är en hel del jobb med det. Så det ser vi fram emot naturligtvis. Mm.
Nytta och nöje på två hjul.
Ja, det är mest nöje, va? Ja, det är nytta också, men visst, jag upplever alltid det som ett nöje att få cykla en sväng varje dag. Så att det i vardagscyklingen, mer vardagscykling nu för min del faktiskt än rent motionerande. Mm. Liksom, ja.
Jag hade ju på den här semesterresan som vi var med motorcykeln 200 mil runt om i Sverige, så hade vi några timmar sån här fantastiskt rolig cykling, sån där cykling som jag nästan har glömt bort. Vi var hos några kompisar och så kom vi på att vi skulle ha en friluftsdag. Så på förmiddagen paddlade vi kajak och testade på, det var jättekul. Och sen på eftermiddagen skulle vi bese en fors lite längre bort. Och då tar vi cyklarna såklart. Man kunde gå dit, men det blir cykling. Och så rotades det fram, du vet, sådär, sommarstuga på landet. Gamla härkar till hojar. Cyklar som liksom inte har varit i form på 30 år. Men de höll luft något sån här. Skramla och rassla. Åh, vad kul det var.
Ja, det var sommar. Det var liksom tillbaka till barndomen lite grann.
Ja, men visst, det var ju det. En cykel, ja, men det stämde ju inte höjd på sad, du vet, så här. Och styret satt lite snett och bakskärmen liksom låg emot hjulet och det skramlade och rasslade. Och så en grusväg som slingrade sig bort mot den där forsen. Och så lite massäck med och det var
En perfekt friluftsdag med andra ord.
Ja, bättre kan det inte bli.
Kan inte bli det. Bättre kan det nästan inte bli heller i de olympiska spelen om man heter Emma Johansson. Hon var ju tvåa och blev silver-Emma med, åtminstone hela idrottssverige när hon tog den här silvermedaljen i Peking bakom Nicole Cook 2008. 2012 så var det lite för lätt bana för Emma, så det kunde hon inte göra sig själv. Ja, själv rättvisa kunde hon göra på den lättare banan där. Men så då i år så var det dags igen och vi som följde tävlingen, först hade vi glädjen att följa herreloppet, alltså som gick på lördagen. När OS hade invigts på fredagen så var det då herrarna som inledde alltihopa. Och det var ju ett så häftigt lopp. De hade fått till en bana som var utöver det vanliga faktiskt. De hade allt den här banan för oss som följde loppet på tv. Det var så kantvind och grejer efter havet, och det var kullersten, riktigt dålig kullersten, ett litet parti, och det var backigt, och sen var det möjlighet faktiskt att köra kapp efter backen, den sista stora backen in mot målens sista 8-9 kilometerna, och målet ut längs Copacabana, och här sidan det blev ju dramatiskt så tillvida att Sergio Henao och storfavoriten Vincenzo Nibali bägge vurpade i den sista utförslöpan, och då blev Rafa Majka alldeles ensam, ni vet, polacken som var en bergatröjan på Tour de France, och han stretade mot länge och väl men blev uppkörd bara någon kilometer före mål, och sen blev det en ganska överraskande segrare trots allt, Greg van Avermaet som är en klassikerspecialist som jag inte trodde skulle överleva backarna så att säga på det sättet, så han blev olympisk guldmedaljör. Hade de nu inte vurpat Sergio Henao och Vincenzo Nibali, då hade nog risken eller chansen ska vi säga för van Avermaet att vinna var nästan till obefintlig. Sen var det dags för damerna då på söndag, och då var vi lite mer laddade ur svensk perspektiv, för då hade vi tre stycken tjejer som var med. Emma Johansson är klara medaljfavoriten, hade assistans då till Emilia Fahlin, Örebrocyklisten, och Sara Mustonen som bägge skulle assistera Emma så länge de någonsin orka. Och den som orkade och assistera allra bäst var Emilia Fahlin, fick ta en hel del ganska tuffa luckor mot slutet inför den stora sista klättringen som alla hade, eller alla visste att den skulle bli det kanske den avgörande stigningen. Och när de kom in i den sista stigningen så var Emma Johansson i den absolut bästa positionen med god hjälp av Emilia Fahlin. Sen i backen så det såg bra ut länge och väl för Emma Johansson, men tvingades att släppa någon kilometer före mål. Men hon gav liksom inte upp som man ofta gör när man tvingas att släppa. Hon tog sitt tempo, var inte så långt efter uppe vid toppen. Uppe vid toppen hade Annemieke van Vleuten och Abbott dragit iväg, en amerikanska och denna holländska Annemieke van Vleuten. Lite överraskande kanske att van Vleuten kom iväg där, men den vurpan som sen, precis som på herrloppet då, utförslöpan som Annemieke van Vleuten gjorde var en av de absolut värsta jag någonsin har sett. Och jag har sett många vurpor ska ni veta. Och de flesta som lyssnar på det här programmet kanske också såg det. Det såg oerhört dramatiskt ut och det såg inte ut att gå bra. Vi kan säga det för er som inte har uppfattat det, att det gick bra med Annemieke van Vleuten. Det var inga större skador med henne trots allt. Men det öppnade upp tävlingen lite grann, för gänget där Emma fanns bakom då kunde börja jaga Abbott på slutet där, och sen var ju så, kom ikapp henne med 180 meter kvar till mål alltså. Och det, sen blev det en spurtstrid där Anna van Breggen vann före Emma Johansson, och på tredje plats så var det italienskan Elisa Longo Borghini som hade stått för mest av farthållningen den sista kilometer. Borghini insåg att om man inte kom ikapp amerikanska kan skulle hon bli utan medalj. Nu tog hon en bronsmedalj genom att köra ikapp amerikanska, stackars hon som blev uppkörd så nära en guldmedalj. Men vad härligt att Emma tar en medalj i sitt sista olympiska spel, så att det, hatten av för Emma, hade gärna sett naturligtvis att hon vunnit guldmedaljen. Men då hade hon varit tvungen att dra igång spurten ungefär 3/10 tidigare. Då hade hon vunnit, så små marginaler är det.
Det är otroligt.
Mm. Ja, det var en härliga lopp faktiskt att få se.
Härligt, jag missar ju alltihopa.
Ja, du var ju liksom i Norrland. Ja. Och de har inte de kanalerna där. Eller dina vänner hade inte de kanalerna.
Nej, det var ju riktigt nerköpt där. Det var en miss i kommunikationen. De hade glömt lådan i stan.
Ja, det var synd. Ja, för det var som sagt, både herreloppet och damloppet var över förväntan faktiskt. Som cykeltävlingar betraktat. Så att jag var jättenöjd. Det enda som jag var sur över egentligen, det var att jag själv inte fick kommentera det. Våran kanal, Eurosport, hade ju inte rättigheterna. Det hade varit mumma att få kommentera det.
Mm, nu fick du ju nästan kommentera i alla fall i sluttampen här i cykelradion.
Det är minnenas kväll. Det är ro i ett käll. Bortom vägen det skymmer allt mer. Efter oro och strid människor fått frid. Det är bara varandra. De säger jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma och gå. Vad som än drar förbi, ett ska evigt förbli. Det är kärlekens livsmelodi. När vi böjda om år mot det okända går, följa kommande släkten väl i våra spår. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv och sett människor komma.
Alltså nu pratar vi riktigt sån här crossover-musik. Det här var en brasilianska som sjöng en svensk låt, Edvard Perssons gamla Jag har bott vid en landsväg, med lite sån bossa-touch. Miriam Aida.
Häftigt, jag får lära mig så mycket om musik av dig. Du är ju liksom inte bara cykelkunnig och radiokunnig och motorcykelkunnig och allt vad det nu är. Du är också väldigt duktig musikaliskt och... Jag är ganska liksom kass på musik.
Men ja, fast du har ju avslöjat ibland att du kan mer än vad du tror, eller vad du säger.
Ja, det kanske är. På tal om avslöja, alltså, vi ska ju avslöja vem som är vinnaren i den här tävlingen, vår lyssnartävling, den förra. Och som vanligt i potten en av de snyggaste cykeltröjorna. Ni kan se det på min Facebook-sida om ni är vänner med mig. Eller så kan ni kolla på Twitter om ni följer mig där. Jag ska lägga ut en bild också, för jag här i den här Studio Konstans i Hampetorp så har vi kanske, ja, åtminstone västvärldens snyggaste radiostudio vad det gäller cykelkläder i varje fall. Vi har 6 stycken upplagor av den här cykelradion.se som sponsras av Kalas, så, som håller oss med tröjor för just era räkning att ni ska kunna vinna en som är vår tävling. Och ja, jag gillar dem, är snygga. Och den är jättesnygg. Tycker alltid att den senaste är den snyggaste.
Jag håller med. Men ja, fast man har ju någon favorit sådär också.
Ja, lite sådär. Men, och sen har jag i sommar liksom varierat mig lite grann. Jag har inte bara kört den senaste, utan jag har kört den näst senaste. Och sen har jag en vit tröja som jag gillar rätt bra, med lite retro text på. Ja, helt plötsligt. Hur som helst var det lyssnartävlingen, som jag i de 23 första programmen kallade för tittartävling.
Ja.
Men nu har jag lärt mig att det är lyssnartävling. Vi är inte med på bild, än så länge.
Ja, man vet aldrig, men än så länge är det radio.
Ja, precis. Mm. Och lyssnarfrågan förra gången var ju hur många Grand Tour Giuseppe Saronni och hans ärkerival Francesco Moser hade vunnit tillsammans. Och då var man ju tvungen, om man inte kunde det i huvudet, och det tror jag kanske att, ja, det är jag och 3-4 till som har sådana hjärnor som fungerar på det viset. Så många mer är det inte. Så de flesta fick ju säkert börja googla och då fick man börja räkna lite grann. Men det var ganska lätt att hitta, tror jag. För det var ju, återigen var det rätt så många som hade de rätta svaren. Hur som helst så var antalet 3. Giuseppe Saronni har vunnit 2 stycken Giro d'Italia och Francesco Moser 1 Giro d'Italia. Ingen av dem har vunnit vare sig Tour de France eller Vuelta i Spanien. Och på tal om Vueltan så startar ju den faktiskt nu på lördag. Om ni lyssnar på det här live, eller om ni lyssnar här på fredag, men på lördagen så är det redan dags för Vuelta i Spanien. Som kommer bli nästan lika häftigt som Tour de France. Chris Froome är där och ska försöka vinna också Vuelta i Spanien. Alberto Contador är på hugget igen och jag tror att det var 4 av de 6 främsta. Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Luis Menchez, sydafrikanen som körde så bra på Tour de France. Det blir jättehäftigt också. Är du med tombolan?
Jag är med Tomasa. Med tombolan, ja. Absolut. Ja, det låter lite konstigt idag. Puff. Så. Nu ska vi se, har vi dragit, måste vi kolla, har han svarat här? Ja, här står det 3. Hej och tack för en fantastiskt rolig och intressant podd. Det är då Thomas Sell som tycker att podden är bra och han har svarat 3 stycken. Och han var faktiskt på Sardinien 2 veckor efter att vi var där. Då tog han chansen att hyra en cykel och körde rundan Alghero, Bosa, Montresta, Villanova, Alghero. Cirka 110 kilometer.
Ja, då var han, körde längre än vad du och jag gjorde. Ja, men han var på samma väg som oss i varje fall. Yes. Ett par gånger om det. Både Villanova och på vägen ut mot Bosa körde vi. Mm. Ja.
Häftigt. Thomas, det kommer en tröja på posten. Vi ordnar det.
Det ordnar vi. Och sen är ni beredda nu och kommer nästa lyssnarfråga här. Och ja, vad ska vi hitta på? Jo då, nej, vi kör tjejerna. Tjejerna är ju så fantastiskt duktiga på de olympiska spelen den här gången. Emma Johansson har vi pratat om och Emma Johansson har ju nu 2 stycken medaljer i de olympiska spelen. Hon är för övrigt ensam svenska att ha medalj på de olympiska spelen. Tyvärr har hon ju inte vunnit någon gång och tyvärr har hon heller ännu inte vunnit något världsmästerskap. Men det har ju också blivit medaljer för Emma när det handlar om världsmästerskap. Den allra första svenska tjejen som tog en medalj på cykel-VM. Det var Tuulikki Järre som tog en silvermedalj på den stentuffa, den allra tuffaste banan som man någonsin har kört i VM-sammanhang, både för herrar och damer. Och Tuulikki Järre tog ju då en silvermedalj. Det var ett fint mästerskap för svenskorna som var 3 stycken bland de 10 främsta. Men hon blev besegrad av Beth Hayden, Tuulikki Järre. Beth Hayden då som i sin tur var egentligen skridskåkare. Precis som sin brorsa Erik Hayden. Men hon hade lite problem med, jag tror att det var hälsenor som hade varit ett problem för henne. Så hon tvingades liksom att sadla om. Ja, hon sadlade inte, hon sadlade på kan vi säga. Hon blev cyklist lite grann i varje fall. Men var ju mest egentligen handlade i Beth Haydens karriär om skridsko. Och numera också duktig liksom på ålderns höst lite som skidåkare. Och Erik Hayden då, hennes bror, är såklart mycket mer berömd. Tog ju 5 olympiska guldmedaljer, 1 och samma OS 1980, vinter-OS där. Och sen sadlade han också på och blev cyklist mer på heltid. Blev professionell cyklist, Erik Hayden. Som hade tampats väldigt mycket med en av mina träningskamrater från i somras. Jag hade äran, får jag lov säga, att köra en tur med mycket cykelbiten Thomas Gustafsson, ni vet, skridskåkare med 3 olympiska guldmedaljer. Thomas som för övrigt, alltså, han kör snyggt och fint och propert och ordning och reda, men han cyklar mycket. Jag såg också att efter att jag hade tränat med honom, eller cyklat ska vi säga med honom, så drog han väg på liksom, han skulle till Umeå från Uppsala där han bor. Körde första etappen 39 mil. Det går inte av för Hacke. Men nu till lyssnarfrågan så här. Och den kommer handla om Thomas Gustafsson. Frågan är, var kommer han ifrån egentligen från början, Thomas Gustafsson? Det är dagens lyssnartävling, eller programmets lyssnartävling, oavsett när ni lyssnar på det. Och vet ni var Thomas Gustafsson kommer ifrån, så skickar ni det till
redaktionen @cykelradion.se.
Alltså, Thomas Gustafsson, var kommer han ifrån? Skicka ert svar till
redaktionen @cykelradion.se. Och jag tror att vi ska krydda den där tröjan nästa gång med någonting mer. Eller om vi kanske skickar iväg 2 tröjor, för det är nämligen 50:e programmet nästa gång.
Ja, då skickar vi 2 nästa gång. Ja.
Så vi drar 2 vinnare.
Vi drar 2 vinnare, ja. Mm. Bägge ska vara rätt för övrigt.
Ja, naturligtvis. Redaktionen @cykelradion.se är adressen. Hör du, ska vi prata mer? Ska vi köra en låt eller vad tycker du?
Ja, jag funderar lite grann på, vi brukar lägga de här programmen runt 50 minuter. Ja. Det är ungefär dags för det alldeles strax, va?
Ja, jag tror att vi har typ 45 sekunder på oss om vi ska gå in på 50
minuter. Och runda av det här. Ja. som vi kan koppla på lite grann där vi började egentligen, där med väder och vind och så vidare. Och vi sitter här nu, klockan börjar närma sig 9, det är mörkt ute, det regnar lite grann, det är lite trist och nu behöver vi peppa varandra, tänker jag, liksom att, så vi inte halkar efter det här med cykelåkandet, utan vi får peppa varandra att ta chansen och faktiskt ställa in oss på att nu är det mörka årstiden här och den har också mycket härligt att erbjuda. Ni vet, cykla med pannlampa och sånt, ja, där, det är många som gör nu för tiden, ja, så att det är...
Och jag har en sån fin cykeltröja med flossad insida. Den ska, ja, bli så skönt att ta på sig.
Ja, men du hade också en annan grej när du var ute i åkte din motorcykeltur. Där du kopplade till cykel och kläder.
Ja, alltså du är ju liksom en ambassadör när det handlar om att berätta hur snygg cykling jag har varit hela tiden. Det är en snygg sport. Mm. Men det är också en smart sport, för det är mycket smarta kläder i cykling. Och för några år sedan så lanserade jag bland mina MC-kompisar cykelbyxan. Okay. Att ha... Unders, precis som när man cyklar, ja, men under MC-kläderna, för att då kan man köra hur länge som helst utan att bli trött i ändan. Det är kanon när man sitter still. I år kom jag ju på att en sån här tunn tröja, du vet den där som jackan som man har stoppar ner, som man använder när det blåser lite kyligt. Mm. Perfekt att ha under MC-kläderna. Den tar ingen plats i packningen och den är ju ett helt grymt bra vindskydd, och det blir det extra lilla luftlaget som behövs. Man behöver inte ha något foder under MC-jackan, för då blir den bylsig, utan man har det tunna vindjackan under. Klockrent.
Ja, jag brukar säga att cykelkläder är de bästa kläderna för utomhusbruk. De har funderat till naturligtvis. Vi är ett släkte som är hårt ansatta av väder och vind, och det är bra kläder som sagt. Där har det ju hänt så mycket de sista 10-15 åren, och vi hoppas på att bli ännu bättre.
Det kommer det definitivt att bli, det är jag helt säker på. Ja. Med tanke på den utveckling som är inom cykling, att fler och fler cyklar och vi cyklar... Mer och mer, ja, oavsett väder och vind och så.
Precis, marknaden är enorm. Hade vi något mer låt kvar på spellistan?
Nej, det är slut.
Ja, då är slut. Ja. Då tackar vi för oss den här gången och hoppas att ni är med oss även nästa gång. Glöm inte att skicka in era svar till redaktionen snabelavcykelradion.se. 2 stycken tröjor står på spel den här gången.
Må så gott, vi hörs. Hej, svejs.